En podcast från Aftonbladet.
Inside Blågult är tillbaka efter en klassisk svensk VM-premiär. Sverige krossade alltså Tunisien med 5-1. Har ni hämtat er?
Nej, det kan jag verkligen inte säga att jag har gjort. Det har varit det är som ofta när man jobbar med såna här stora matcher eller när det händer mycket, så blir det ofta som en lite så virvelvind, så att man känner att man inte riktigt vet vad man har varit med om och inte riktigt hunnit ta in det som hände igår. För att även om du hade lobbat upp för att Tunisien kanske inte lite överskattade, så 5-1 hade väl ingen av oss sett framför oss.
Jag såg 1-0 i en rätt tråkig match till Sverige mot två lag som skulle ha nästan lite svårt att, svårt att skapa så mycket. Det hade ju Tunisien i och för sig också.
Alltså, det finns ju massa grejer att prata om den här matchen, men jag har en del då, ett par positiva besked som vi måste gå igenom, de liksom stora snackisarna. Och jag vill börja med att prata om spelaren som vi gav 5 plus, Alexander Isak, som ju var ifrågasatt inför det här mästerskapet, varit jättemycket skadad, visat en ganska svag form, man varit osäker på hans fysiska status, osäker på hans känsla med bollen. Ja, men liksom verkligen inte tänkt att han har varit 100% redo för VM. Och så går han in och gör den här insatsen när han uppenbart inte är liksom helt fulltränad. Det som jag var allra mest imponerad av, om vi bortser från liksom målen och assisten, det var hur han använde sin energi. Mannen såg ju svintrött ut under stora delar av matchen. Liksom hukade sig ner, tog sig för knäna. Varenda gång han inte hade bollen så var det som att han konserverade energi, bidade sin tid, och sen när han fick bollen så exploderade han i en liksom jättebra, fin aktion. Det var liksom, jag tror inte han gjorde ett enda tydligt misstag mer eller mindre i matchen, trots att han var så sjukt involverad hela tiden. Jag var väldigt imponerad av hans mogna, smarta, superproffsiga insats.
Ja, men det var väl...
Nej, men vi trodde ju att han skulle, att han ville byta ut sig själv, framförallt när det var det här cooling breaket i andra halvlek, så såg jag att han gick fram och sa någonting till Potter, men det berättade han efteråt, att då sa han att byt inte ut mig, han ville ju spela vidare trots att han såg så himla trött ut. Så att, och jag tror verkligen att värmen påverkade dem nog en hel del idag, för det har ju varit, även om det är varmare i Dallas, så är det ju en helt annan värme här. Det är svettigt där.
Vi satt ju på pressläktaren. Jag satt bredvid Flink och Bank då, och jag och Bank satt nästan och rasade över att Potter inte bytte ut Isak. Vad är det som pågår? Bytte ut honom? Bytte ut honom, satt vi och gastade om och kände att varför låter han liksom Isak spela vidare när matchen är över? Han måste få vila. Vi såg ju på honom att han var hur trött som helst, men ja, det var ju på eget bevåg då. Han valde själv att spela vidare. Men jag hade ju gärna sett att han byttes ut tidigare. Men det är ju, om man ska gnälla om det nu, så är man ju, då kanske glaset är lite väl halvtomt, va?
Han var väl spelsugen också. Alltså det kändes som lite som hans återkomst på något vis. Efter skadorna. Det kändes spännande varje gång han fick bollen på det där sättet som det har gjort för också med Alexander Isak.
Och jag har ju suttit här också, eller vi har suttit här och pratat om alltså farhågorna kring samarbetet med Viktor Gyökeres, och det var inte på något sätt 100%. Det var det inte. Det finns liksom vissa delar av det som inte funkar exakt så bra som man skulle önska. Men jag menar, bara den framspelningen från Gyökeres till Isaks 2-0-mål är ju otroligt bra när han får ta ner bollen och slår den vidare på ett tillslag vidare mot Isak som löper djupet och skjuter in bollen. Men även då när Isak kämpar, vinner, pressar bollen, vinner den och ger Gyökeres ett friläge. Jag tyckte liksom att det funkade bra. Gyökeres var fruktansvärt bra i det felvända spelet, tog emot boll, la vidare, och så var Isak väldigt, väldigt bra när han öppnade upp ytor, fördelade bollen, dribblingsaktioner. Det var kul att se hur väl de funkade ihop, tyckte jag.
Ja, vi har inte riktigt samma bild där, Boman. Jag tycker att det finns rätt mycket mer. Det såg bättre ut än vad vi har trott kanske så. Det har ju varit frågetecken för deras kemi och samarbete, som sagt. Jag tycker det är lite mer att plocka ut. Visst, de hade ju någon assist, men den där assisten från Isak när han snor bollen från Tunisien där, vilket mål nu, det var 3-1 målet, va? Det hade ju jag kunnat spela fram till dig och du hade kunnat satt den. Så det var väl inte
vilket jävla glädjebesked ändå i så fall, om det här var ändå liksom, om man ändå kan vänta sig och hoppas på ännu mer, så måste man ändå säga att det här var, ja, det var ändå, jag tyckte det var en maffig duo på sätt och vis.
Ja, men det var det. Men själva samspelet, där, det var ju några gånger då de inte hittade varandra. Där finns mer att plocka av. Och det är ju, som sagt, det är ju jättebra. Det kommer ju komma, kan man ju lugnt säga, tuffare motstånd också. Det ska vi inte glömma. Det var inget bra Tunisien.
Vad sa de om det i mixade zonen, Malin, då? Alltså, Isak och Gyökeres?
Men Gyökeres sa väl att det funkade bra, precis som det gjort innan. Han ville inte kännas vid att... det är inte att jag hackat lite innan. Isak sa att ja, det är det här ni har liksom frågat om och väntat på, men det behöver inte alltid vara tiki-taka. Så det var ju ändå lite svar på tal från de båda, även om Flink nu önskar sig lite mer.
Ja, men det har väl också varit liksom så här, hur mycket gillar de varandra eller så, var det igår vi pratade om jämförelsen mellan Henke och Zlatan som det senaste så riktigt starka radarparet framåt. Det var ju så tydlig där Henke var mentorn och som en extra pappa i landslaget för Zlatan, vilket ju Zlatan har pratat om sen. Och liksom en av de få kanske som Zlatan höll jäkligt högt och respekterade när han kom, ung och kaxig, och det började ta fart nere i Italien framförallt då ju. Så, men jag tänkte på det var ju ganska tydligt om de har känt att det har funnits sådana vibbar, ifrågasätta hur mycket gillar de varandra, så var de ju ganska tydliga att när det blev ett mål, att de var ju noga med att krama om varandra. Tänkte jag lite grann på att lite nästan, kanske lite ett statement på något vis.
Om man ska ta den då kanske tredje förgrundsfiguren, så var det ju naturligtvis Yassin Ayari som smällde in två stycken fantastiska långskott, och det var ju en väldigt speciell match för honom givetvis, med tanke på att han har valt Sverige och inte då valt Tunisien som han har påbrå från. Jag tyckte att det var speciellt, för jag pratade ju med tunisiska journalister dagen innan matchen, och ja, men de berömde honom som spelare givetvis, men de sa samtidigt så sa de att det funnits en ilska i Tunisien över att han inte hade valt dem. Och så var det en journalist som liksom tryckte till dem lite att Hannibal är mycket bättre ändå än Ayari, det är inget problem. Vi är inte så ledsna över Ayari ändå, för Hannibal är mycket bättre. Men det var han ju inte.
Nej. Lätt att säga för kan... matchen, ja.
Ja, exakt. Han ångrar sig nog idag. Det var ju, vi sa ju det, att vilken extra krydda det hade varit om Ayari hade avgjort den här matchen, och det gör han ju på sitt sätt med två riktiga drömmål, och han firade ju inte det första heller, så att det var ju, det pratade han om i den mixade zonen efteråt också, att det har ju varit speciellt för honom, och det hade han nog tänkt, tanken hade slagit honom redan innan den här matchen att om han skulle göra ett mål då skulle han inte fira, och det var ju tydligt att han inte ville göra det. Första målet i alla fall, sen blev det väl ett firande vid andra målet.
Ja, det var väl så snyggt så att det var svårt att hålla sig. Nej, men det är ju jättemånga positiva besked. Jag tyckte som Alexander Bernhard som var jättebra som höger wingback. Jag tyckte Victor Nilsson Lindelöf var en jäkla jätte som mittback och så fin med bollen också. Det var ju många som var duktiga. Jesper Karlström på defensivt mittfält. Men om vi ska liksom Flinka, om vi ska ta, finns det någon i elvan som liksom riskerade sin plats, eller så var det någon i elvan som inte var lika bra som övriga?
Gustav Lagerbielke tyckte vi väl, i varje fall vi, du och jag Per, som satt oss, vi hade ansvar för betygen ihop med Bank där på den raden vi satt på pressläktaren. Så han övertygade väl inte. Han kommer ju såklart att starta nästa match. De har vunnit med 5-1. Du går inte in och pillar i en backlinje som fungerade än en gång inte mot det bästa motståndet. Så att Lagerbäck sitter säkert, men det var ju ingen av hans starkare matcher, så att vi hade väl en svag tvåa på honom. Han var nog liksom lägst i någon sorts betyg.
Det var väl han som missade nickduellen där också, ja. I reduceringsmålet.
Ja, framförallt den. Han såg väldigt passiv ut där. Och sen kommer ju nog ändå frågan, Benjamin Nygren och Lukas Bergvall kommer nog att leva vidare. Medan Jesper Karlsson visade ju som sagt, det har väl varit lite handel om Mattias Warnberg. Men Nygren, ja, var ju liksom helt okej insats. Bergvall kom in, kanske skulle gjort ett mål. Men det känns ju oftast, utom det var väl, om det var båda genrepen eller det ena bara. Så, annars har det ju oftast hänt någonting kring Bergvall när han har kommit in. Han var ju inte så bra här nu inför VM de sista matcherna. Men så den tror jag kommer att leva kvar. Att det är. Annars så har man väl svårt att se att det skulle bli några förändringar. Det var liksom ingen som sådär direkt spelade sig ur startelvan som vi kanske tyckte i Norge och Grekland där det var en hel del bleka insats.
Och Bergvall är ju Sveriges yngsta VM-spelare genom tiderna nu också. Hur verkar han bry sig om det, Malin, när du pratade med honom?
Ja, men han sa att det var stort och vilket ord använder han? Milstolpe, tror jag. Mm. Vi har ju räknat på det här i flera dagar, Boman. För att man hade kanske trott först när man kollade vid första anblicken. För Bergvall är ju, han är född 5 februari och Jesper Blomqvist. Nej, tvärtom. Jesper Blomqvist är född 5 januari och Lukas Bergvall är född 2 januari. Och då tänkte man ju kanske att nej, men då står sig ju Jesper Blomqvists rekord. Och det trodde han själv också. Men sen kollade vi upp det där lite och det var väl du, Boman, som noterade att nej, men, premiären spelades inte samma datum 94. Så att då räknade vi flera gånger och kom fram till att Bergvall, om han får hoppa in, blir 2 dagar yngre än Blomqvist. Och så blev det ju, vilket... Jag också upplyste Blomqvist av lite tidigare här i veckan. Men han var ganska fin med att bli av med det här rekordet. Just Bergvall som han gillade väldigt mycket. Men ja, Bergvall var på bättre, piggare efter den här matchen än vad han var i den mixade zonen tidigare i veckan.
Blomqvist är fortfarande den yngsta som har startat den.
Det sa han också. Det är skillnad om han startar. Det var lite skönsamt. Men, ja, det
så det Blomqvist eller Bergvall?
Blomqvist.
Ja, ja.
Ja, men det var ju en del sådana små liksom, historier då, den yngste genom tiderna och Mattias Svanberg då som är den, vad är det, näst snabbaste målskytten.
Ja, det var väl två sekunder ifrån där, va?
Eller något. Precis, när han kom in och sätter den på första tillslaget, han var ju såklart själaglad över det. Och det är bra för dig också, Fling, du gjorde ju en intressant vinkel inför matchen om att Mattias Svanberg ensam skåning då i ett hav av stockholmare. Känns det bra i det skånska hjärtat att det är någon från din region som levererar?
Ja, men det gör det, absolut. Men det var ju också då att eftersom han inte startade så... Ja, men det var ju den första startelvan utan en skåning någonsin i ett VM eller EM för Sverige. 75 matcher har man spelat i VM och EM. Alltid haft minst en skåning. Ofta det har ju varit 6-7 på 90-talet och 00-talet.
Jag gillade att han blev ju otroligt glad när han gjorde det här målet. Och sen så avbröts ju liksom glädjen abrupt och såg man hur liksom besviken han blev. Men jag gillade att han blev exakt lika glad när målet godkändes. Så han liksom ändå körde dubbla firandet. Det tyckte jag var fint att säga.
Det är ju det fina med att det kan bli dubbla, det är inte så ofta ju, men att det kan bli dubbla firande.
Exakt. Mm.
Men det, jag tänkte på det, alltså, om man ska då... sätta den här insatsen i ett perspektiv. Och då ställer jag frågan till Leif Flink. Var det i första hand Sverige som var jävligt bra? Eller var det i första hand Tunisien som var dåliga?
Och jag får inte svara att det var en blandning. Eller
nej, jag vill gärna att du väljer något av det faktiskt.
Ja, men alltså, hade det blivit 2-1 så hade jag nog sagt att det var ju Tunisien som var svaga. Men alltså 5-1, det säger då att motståndet var svagt, det är ju faktiskt att ta ifrån det här gänget lite väl mycket. Så att det blev 5-1, då är det, ja, då är det en blandning. Men då vill man ju lyfta Sverige ändå. Också sett till vad de gick in i, det, som vi var inne på. Väldigt, men ifrågasatta. De visste säkert inte själva heller, vill de inte erkänna nu. Men det är klart att de visste inte vad de var de stod någonstans.
Nej, precis. Det var väl lite sånt snack efter matchen om att spelarna tyckte att de hade inte varit missförstådda kanske, men det var ju ändå så att Gabriel Gudmundsson kom ut och sa att det här trodde inte media, va? Efter att ni hade varit så kritiska efter genrepen mot Norge och Grekland. Och nej, det trodde man ju inte, för genrepen mot Norge och Grekland var ju underkända totalt sett, skulle jag säga. Så det är klart att kritiken var rimlig inför VM. Men om man får känna kritik när det går dåligt, så känner man ju mycket beröm när det går bra också. Så det var ju verkligen ett statement. Och det sätter ju lite press på Japan och Holland, som ju spelade samma dag då 2-2 i en väldigt bra fotbollsmatch. Jag blev ju ganska rädd när jag såg den matchen faktiskt. Den spelades ju innan Sverige-Tunisien, och jag tyckte att det var en av de bästa matcherna jag sett i det här mästerskapet än så länge. Det var väldigt högt tempo, två väldigt starka lag. Så att Sverige får den här segern med 5-1 och har med sig det, och typ skulle i princip kunna förlora båda matcherna mot Japan och Holland och ändå gå vidare. Hade inte Jonas Eriksson någon speciell uträkning eller någonting, Flink, på det här?
Ja, visst var det väl så att även om de förlorar med 2-0 båda de här kommande matcherna, så är chansen 96%. Men detta har vi ju bara liksom fått de som har sett sändningen hemma i Sverige, så att vi vet ju inte heller riktigt var uppgifterna kommer från. Kan man väl lita på.
Ja, exakt. Vi har inte själva gjort någon vetenskaplig genomgång, men det båda är ju gott i alla fall. En annan grej som jag hajade till på, det var ju då att det blev en snackis om att Zlatan inte då bevakade matchen för Fox då, som han jobbar för, och han var inte heller på plats på arenan, utan han var på någon vad ska man kalla det, fightinggala eller liknande då, i Vita huset i Washington. Rätt deppigt om ni frågar mig. Men det var kul, för Jesper Karlsson sa efteråt att han tycker att Zlatan borde prioriterat annorlunda, och att nu har de väl bevisat för honom att han borde titta på dem istället för att göra det där. Tyckte jag ändå var lite pickt av Karlsson.
Och då har alltså Zlatan
blivit pappa nu också, va?
Ja. Ja, han avslöjade det i mixade zonen att han har fått en dotter för några dagar sedan. Och att han var väldigt, väldigt glad såklart över det. Och ja, att det var ju en otrolig par dagar för honom. Han sa att han hade varit med lite under förlossningen. Precis när den här flickan sa hej till världen, så hade han varit där och kunnat titta då via digitala hjälpmedel. Så det var väl väldigt kul för honom. Han var väldigt rörd faktiskt efteråt.
Skulle säga något om Zlatan, Flink?
Ja, nej, men det var att han har så flugit, för han håller väl bara till i Los Angeles. Det är väl där Fox har sin studio. Då har han flugit hela vägen till Washington för att titta på detta och sen tillbaka. Vi trodde ju inte att han skulle dyka upp här såklart, eftersom de har studion i Los Angeles. Så, man blev bara lite fascinerad att han åker hela den vägen från något sånt. Men, ja. Var det Gabriel Gudmundsson har blivit pappa. Jag skulle bara säga det.
Nej, det är
bra. Det är han också.
Ja, precis. Var det något annat från mixade zonen som ni hajade till på?
Ja, men jag näst sist, Gyökeres var väl sist av alla i den mixade zonen, men näst sist var Benjamin Nygren, och han hade ett otroligt trevligt samtal med en mexikansk journalist. Där ville man vara med, så jag frågade honom, vad pratade ni om egentligen? Men vi pratade lite om tacos bara. Ja, har du ätit mycket tacos här? Han bara, nej, men vem gillar inte tacos? Och vi har ju, svenska folket har ju Mexiko att tacka för tacos. Inga tacofredar utom Mexiko. Och det var riktigt så tacohyllning från Nygren. Men han ville ju absolut inte, när han fick frågan då, om han ville ta över smeknamnet från Anders Svensson, Taco Anders. Det var han inte så sugen på, men han ville väldigt gärna fira med tacos. Fråga också tacos och öl då, eller för att det var någon annan, om det var Lagerbjälke eller någon som var sugen på en corona. Men då sa han att han inte gillar öl, och det gör man väl bara om man är 40 plus. Mm-hmm. Och då var det många journalister i den mixade zonen som blev lite offended, tror jag.
De kände sig träffade.
Ja,
men jag måste ändå säga, jag tyckte att det var kul att se hur Monterreys lokalbefolkning slöt upp för Sverige. Alltså det var jättemånga mexikaner i svenska landslagströjor, och min ovetenskapliga undersökning på läktaren gav ändå vid handen att, tyckte jag, majoriteten höll på Sverige, ja, mer än då än Tunisien i alla fall. Jag verkar tycka det var väldigt kul att ha Sverige här i Mexiko på plats. Så att det var, ja, de var lokalbefolkningens favoriter.
Det var väl du också. Du blev ju tagen från mexikan på läktaren, Boman.
Absolut. Det var en kvinna som kom fram och sa, du är väl inte svensk? Jo, det är. Du ser ut som en mexikan, sa hon då. Det tog jag som ett... det kändes bra. Det skulle gärna vara mexikan, så det var kul. Ja. Apropå mexikaner, inför matchen så var vi ju ute och gick igår lite i Monterreys centrum. Och då träffade jag på en kille som gick runt med en Dortmund-tröja, en mexikansk kille i Dortmund-tröja med Daniel Svensson på ryggen. Det var ändå lite överraskande, tyckte jag, att en av Daniel Svenssons största supportrar råkar vara från Monterrey här i Mexiko. Och han har ju inte fått så mycket kärlek än så länge Daniel Svensson, utan tvärtom väldigt mycket kritik för sina insatser, framförallt i genrepen då. Så ja, det var kul att se att han åtminstone har en riktigt stark supporter här i Mexiko. Intressant anekdot.
Ja, men jag jobbar det. Det var helt otroligt egentligen. Och att du skulle se honom också.
Ja, det var bra. Men vad hände idag då? Landslaget reser väl hem till reser väl tillbaka till USA och Dallas, och vad hände mer?
Hem till Dallas, precis som vi ska också tillbaks till Dallas. Där väntar en träning senare ikväll. Nu flyttar vi landslaget där från 18 till 19. Tyckte jag flimrat förbi här någonstans. Och sen är det väl några spelare i den mixade zonen. Men det blir väl en lättare träning imorgon för dem som inte spelade så mycket igår. Då.
Mm. Nej, men bra. Något annat ni har som ni vill tillägga? Eller ska vi säga så?
Nej, vi kan nog stänga butiken. Va?
Mycket bra. Vi gör det. Ha det gott.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.